Hej Anton!
Hej Freddy!
Har du köpt några serier?
På sistone menar du?
Ja, generellt.
Ja, jag tycker det är så svårt att hitta hur man ska få tag på serier.
Aha, men då har jag den perfekta lösningen.
Berätta för mig Freddy.
Gå till www.prempa.nu. Där kan du ställa frågor eller hitta tips och beställa serier från oss.
Fantastiskt Freddy!
Yeah! Och du skänker även pengar till en god sak.
Ja. Anders och Freddys seriemissbruk.
Nej, seriekulturen i Sverige.
Ja,
det är bra. Eftersom du stödjer den fantastiska podcasten Höga om serier.
Ja, faktiskt. Så www.prempa.nu.
Nu!
Allihopa till Hög av serie nummer 199. Ett avsnitt kvar.
Anders, we're gonna have a party like it's 199.
Som de säger. Vi är Anton Bjurvall, Anders Lundgren i studion. Vi håller på att ladda inför vårt 200 avsnitt. Och ja, en del av den laddningen är ju att vi vill ha så många sköna seriefrågor från våra kära lyssnare som möjligt. Så att, det finns fortfarande en chans. Vi har sagt sista maj som deadline för alla frågorna. Mm. Och vilket betyder att ni har 5 dagar till på er att klura ut och skicka och sådär. Nej, vänta, det är 30 dagar, det är 31 dagar, det är 6 dagar på er.
Är det så?
Det är 31 dagar i maj.
Okej.
Okay. Ja. Man får räkna på knogarna, vet du. Då kan man läsa vilka som har 30 och vilka som har 31.
Ah.
I alla fall.
Smart, smart.
Så att vi kommer att, som sagt, köra en... En frågebonanza i vårt avsnitt 200 där vi vill höras av så många av er som möjligt. Så att fortsätt att skicka in via Twitter, via Facebook eller via mail hogavserier@gmail.com. Den här okay. veckan börjar vi med lite nyhetssnack kring hur jäkla bra det går för Star Wars just nu.
Ja.
Ja, Star Wars som serie alltså.
Från Marvel Comics.
Yes.
Som ju försmädligt knyckte licensen från Dark Horse Comics.
Ja.
Och startade om allting och...
Har fått rätt bra kritik ändå.
Ja,
för det de har gjort.
Det är ju, ja, Jason Aaron och John Cassidy är svår kombo att misslyckas med.
Ja.
Och läsarna håller med. De har ju sålt över... 200 000 ex av nummer 4 här nu gångna månaden.
Ja.
Det... Vilket gör att det är den bäst säljande serietidningen just nu.
Ja.
Slår faktiskt den som är på nummer 2 med nästan 60 000 ex.
Ja.
Det är Convergence nummer 1 som DC Comics släppte. Deras stora, nu ska vi göra en storstädning igen fast den New 52 bara är tre år bort.
Ja.
Så ska vi dra fram alla gamla figurer. Och
det
sen...
är alltså andra storstädningen i DC:s historia under Höga av seriers sändning.
Livstid, ja. Ja,
ja.
Klurigt.
Klurigt. Också det gör att man är, i alla fall jag, totalt ointresserad.
Ja.
Alltså jag kan nog inte säga att jag är jag såg massa nummer när jag var i New York av här är Convergence-numret, nummer 40 och sådär.
Ja.
Jag tog inte ens upp ett lösnummer och läste. Jag var totalt ointressant.
Nej, det enda som jag har köpt nu från DC på sista tiden, det är ju Multiversity.
Ja.
Och sen i övrigt så...
Och Multiversity är ju rätt fristående, känns
det. Ja,
på något sätt.
Det är det. Och sen är det ju äldre grejer som jag fortfarande är intresserad av att läsa. Men de nya DC-titlarna står jag ganska kallsinnig inför. Det känns ju rätt tråkigt faktiskt.
Ja.
Jag menar, Fabian Nordlander var till exempel rätt chockad över att vi inte följde nya Batman och sådär. Men
ja.
Det
har liksom inte fastnat riktigt.
Nej.
Det är många som säger att den är bra, men jag har inte riktigt, det jag har läst har inte gjort mig hooked att fortsätta.
Nej, jag gjorde ju trade weightat och läste om när de fallit i knät på mig lite sådär nu och då, men inget som jag köper själv längre.
Nej. Ja, jag har ju tänkt att jag ska ta mig an både Dr. Faith och
menar du Dr. Faith?
Dr. Faith. Precis,
ja,
inte Faith.
Nej, Fate. Dr. Fate är...
Det är nog helt annat.
Ja.
Dr. Fate, Dr. Öde alltså. Med den fantastiska gyllene hjälmen som gör sin bärare till en superhjälte.
Ja.
Och Även Martian Manhunter är jag ju sugen på. Men annars så är det, jag har ju fortsatt att läst, jag fortsätter ju följa Harley Quinn, men det är ju mest bara för att det är en knasig serie. Det är inte så mycket.
Ja,
okay. Och att den också har den här härliga Hawkeye-vibben, det vill säga det är superhjälte på gatunivån lite grann. Okay. Det tycker jag är rätt kul. Och jag är också väldigt förtjust i Wonder Woman, det har jag pratat om mycket tidigare, men annars är det inte mycket som från DC som lockar liksom så.
Nej. Läste ju faktiskt här om veckan i samband med att jag hade läst den här The Art of the Simon and Kirby Studio, ja. Så plockade jag fram nummer ett av The Sandman, som ju var den sista serien som de gjorde tillsammans på 70-talet.
Ja.
Läste den också, och det är ju hårt liksom att märka hur man, jag blir så mycket mer entusiasmerad av en grej från liksom 1975 kanske, ja. Än någonting av det som görs nu liksom.
Ja, det är hårda puckar, men det går bra för Star Wars i alla fall, ska vi säga. Och en stor del av det är ju självklart på grund av den uppkommande filmen då, som dyker upp någon gång i november, december tror jag i Sverige.
Ja, något sånt där. Väl. Så att, ja, men de bränner ju på Marvel, försitter ju ingen tid. De har ju fyra olika titlar på gång här nu med Star Wars. Det är ju Star Wars, Darth Vader, Princess Leia,
yeah.
Miniserie då,
yeah.
Och sen så är det ju
Kanan,
The Last Padawan,
yes.
Oh. Som ju vår vän från Rebellradion, Rebell Robert, förordar, för att den knöt ju an till Star Wars Rebels, som ju är en serie som många uppskattar.
Ja.
Och sen så är det ju Lando som är på gång av Jason Maleev, tecknar.
Möjligt.
Ja. Nej, sorry, Alex Maleev.
Alex Maleev är det som tecknar, precis. Ja, nej, men vi får ju helt enkelt bjuda in Robert igen. Göra en bejublad comeback. Och prata om de nya titlarna, det vill säga de som inte han snackade om senast.
Ja, just det.
Han var med.
För då, när vi gjorde vårt Star Wars-avsnitt så...
Då hade ju bland annat inte Lando-numret kommit ut.
Nej.
Den är man ju väldigt nyfiken på.
Uh-huh.
Lando Calrissian.
Ja.
Smooth.
Ja.
Igen. Vad var han gjorde reklam för? Colt 45 var det. Men någon öl
som
var smooth.
Ja.
Ja. Hur som helst, det har ju vi har ju också fått en riktig trailer, även om den är väldigt teaserig i sitt utförande.
Ja.
Av nya Star Wars trailer nummer 2 har ju fått många att gå i taket och sådär. Jag kan nog säga att jag blev nog mer taggad på den första trailern än den andra faktiskt, men det är nog man vågar ju inte riktigt bli jätteexalterad alltså. Man blev ju så jäkla bränd med episod 1. Det var ju en fantastisk trailer. Man var så jävla sugen på att se Star Wars. Sen alltså, var den inte så bra alltså.
Nej.
Den var rätt obra. Det är nog rätt titel.
Vi ska inte gräva i gamla sår.
Det ska vi inte göra. Men det, vi kan öppna nya istället.
Ja,
jag tänkte,
det finns alltid utrymme för ett nytt R.
Jag tänkte att jag ger mig på någonting som jag pratade om att jag skulle läsa förra veckan och som jag faktiskt har läst.
Apropå franchising
och filmer, så har jag läst Fire and Stone Prometheus av Paul Tobin och Juan Ferreira. Är utgiven på Dark Horse Books. Och det här är alltså någonting som samlar. De gjorde ju miniserier, 4 olika. Aliens, Predators, Alien vs Predators och Prometheus i en 1-4. Som då skulle hänga ihop under den här undertiteln Fire and Stone. Och Freddy läste ju den där och var jätteexalterad på alla 4 historierna knyts ihop på grejer. Men de var ju helt fristående visade sig, så det var inte så mycket att hänga
ihop. Jag fick höra lite kring det där av, ja, dels jag läste en intervju och sen så berättade Scott Alley en del. Och de hade ju kommit väldigt långt med den här serien.
Ja.
Men så och hade ju, och allt var fått grönt ljus av Fox och sådär.
Ja.
Men sen så när just när de skulle ha en sån här stor power och sitta ner och snacka hur de skulle lägga upp resten av berättelsen, då var det liksom två stycken nummer var nog klara, till och med färdigtecknade. Så hörde Fox av sig och bara, tyvärr, vi har skrivit om manuset så att ni kan inte göra serien så som
ni har gjort sagt. Vad hårt.
Så att när de skulle samlas där, så fick alla en grogg, en stark grogg. Och den författare som träffades hårdast då, som väl gjorde den här Prometheus-serien,
ja.
Som verkligen fick liksom bara fyra manus till fyra tidningar som bara fick skrota liksom, ja. Börja om från början. Fick en kram också.
Ja, vad härligt.
Ja, men så att det var ett hård svåra födslovåndor för just den här serien, men de lyckas ju liksom få styrfart på det igen då, efter ett jävligt svårt hinder på vägen, får man ju säga.
Ja.
Men hur blev då slutresultatet?
Ja, alltså, det här utspelar sig då alltså 130 år ungefär efter Prometheus-filmen. Den utspelar sig alltså på planeten LV-223, som är där Prometheus utspelar sig, om jag inte minns fel. Och 130 år efter att den första, eller efter Prometheus-filmen helt enkelt.
Okay.
Så det känns rätt uppenbart att de hade tänkt att anknyta till direkt på vad hände egentligen med på den här planeten och sådär direkt efter att Noomi Rapace lyckades flytt från planeten i slutet av Prometheus. Spoilers! Och det här är då ett annat skepp, det är tre olika skepp som ska dit och utforska planeten. Det är bara kaptenen som vet om att det faktiskt har varit människor på den tidigare. Det är nämligen så att Wayland sägs ha varit, han har dött på jorden, så han åkte inte alls ut i rymden. Det var tydligen hemligt att han åkte ut i rymden, han är begravd på jorden.
Okay.
Och sådär. Och det här får man då en introduktion av en av skeppets medarbetare, Clara, som har med sig en liten robotkamera som hon introducerar alla karaktärerna. Det är ett smart sätt att få lite mer ett snabbt sätt att få lite koll på de olika figurerna som rör sig på det här skeppet då, eller på de här tre skeppen. Bland annat så är det en android, eller en construct som de kallar honom för, som heter Elden. Det måste börja på E, eftersom det är A, B, C, D.
Ja.
Och så är den här då, blir det E, så det är nästa bokstav i bokstavsordningen då. Det är Ash, Bishop,
ja.
Call, David, och sen så Elden heter då androiden i den här serien.
Och de har inte lärt sig än att det är för livsfarligt att ha med sådana på.
Ja, alltså det är ju, man döper dem ju tydligen inte, ja, hur som helst. Så är det i de här serierna. Och sen så är det då ett härligt ragtag. Det känns som att de har försökt blanda lite aliens med Prometheus, för det känns som att de är lite mer hårdare, lite de här vetenskapsmännen och soldaterna som är med på den här flygturen. Och så landar de på planeten, och där visar det sig att det finns djungler.
Ja.
Vilket de är helt förvånade över, och sen visar det sig att det finns djurliv, och när det finns djurliv i någonting aliens-relaterat så vet man att det kommer ju gå åt helvete. Det är mycket med det här svarta goopet som de hade med i filmen, och djur som har utvecklats därifrån, och så visar det sig att det finns ju aliens ombord på planeten också. De gör några nya grejer som jag tycker är coolt. Det är väldigt häftiga alien-hajar här till exempelvis. Jäkligt skön design. Den är väldigt snyggt tecknad tycker jag, på ett rätt, vad ska man säga, opolerat sätt. Det känns som att det inte, jag ska inte säga att det är ett förstlingsverk det här, men det känns som att det i stilen känns, ja, den känns lite mer vad ska man säga, lite ruffigare än vad jag tänker mig liksom sådär.
Jag vet inte om jag recenserar dem, men jag läste ju i alla fall Colder av samma duo,
ja.
Som är med en skräckserie,
ja.
Inte den här skräck science fiction hybriden, och den är också lite så här, ja, ganska ruffigt
men snyggt ändå.
Men ruffigt men snyggt, precis.
Ja, det känns inte så här superpolerat, framförallt en del ansikts, framförallt när det blir lite avstånd. Han är väldigt bra på när Juan Ferreira, han är väldigt bra på ansikten på nära håll, väldigt bra på liksom, alltså, ansikten från olika vinklar och sådana saker. Men när det ska tecknas figurer, helfigurer i små rutor på avstånd, så blir det ibland lite plottrigt tycker jag.
Okay.
Men annars är den väldigt snygg. Den har en del riktigt sköna moments, som när the resident, han som är deras chief security officer, hittar ett alien rifle.
Vilken glädje.
Han blir väldigt lycklig och sådär. Och så är det ju så att ombord på den här planeten så finns det ju också en sån här, vad heter det? De här arkitekterna, eller vad de kallar dem för.
Ja.
Från filmen, som går runt och har ihjäl aliens med kniv. Nej, det har han inte, men verkar som att han är väldigt bra på att ihjäl dem i alla fall. Men de gör några nya saker, bland annat så injicerar de sån här black goop i den här androiden, elden. Och okay. så får man se vad, vad som händer då med hans, ja, med honom, han som egentligen är, ja, precis, vilket blir en väldigt intressant följd för det och sådär. Och den är rätt gripande faktiskt. Det är rätt mycket, man hinner bli rätt förtjust i karaktärer som man dock inser är kanonmat liksom sådär.
Och inte som i Prometheus-filmen.
Nej, precis, utan de känns lite mer sympatiska faktiskt, trots att de inte får så jättemycket tid på sig att sådär. Så att jag
bättre faktiskt, manus helt enkelt.
Jag skulle säga så här, det var det som slog mig när jag hade läst den här scenen, att varför kunde inte det här varit filmen? Det här hade varit en jävla mycket roligare film än den filmen som jag tycker ändå rätt bra om Prometheus, men det här är verkligen, tycker jag, mycket bättre. Nu har de ju liksom en avstamp i att man kan ha sett Prometheus, och så har de fått lite mer mytologi att leka med liksom sådär. Men jag tycker definitivt att det här är bättre, klart bättre än Prometheus, både vad gäller karaktärer, vad gäller upplägg, design, actionscener,
Freira är ju gudabenådad monsterdesigner, tycker jag,
riktigt.
Som man såg i,
och han har verkligen tagit sig an Geigers liksom ande på något sätt liksom här, så att det är just riktigt häftigt. Och så är det ska vi inte spoila för mycket, men det är en väldigt fin scen när några människor tror att de har blivit räddade av den här arkitekten och inte riktigt känner till vad
arkitekten tycker om människor.
Men om människor, så ska man säga. Men och den är också, som sagt, det är väldigt många
jobbig stämning.
Ja, och den är rätt den är rätt dystopisk liksom. Det går inte så jättebra. Det är inte många procent av besättningen som faktiskt klarar sig. Och den lyckas också klämma in det klassiska, är det inte människan som är egentligen monstret, utan att falla i för mycket klyschor faktiskt.
Ja, okay.
Så att jag är väldigt förtjust i den här Firestone Prometheus. Jag är väldigt förtjust i att läsa de andra TPB:erna nu. Jag är också väldigt nyfiken på vad Freddy tyckte om det här, för han har faktiskt läst det. Så vi ska se vad han säger om det när han kommer hem från USA.
Kan
vi
göra en återkoppling?
Yes, och apropå USA, du fick ju faktiskt en liten present på mig när du var.
Ja, precis. Jag fick två serier, en som jag inte hunnit läsa än och som vi tar senare, men jag fick ju en Marvel Movie Special från 1977, The Island of Dr. Moreau.
Ja, vilket är så härligt som det är alltså en
ja, den är baserad på filmen som då var aktuell. Det var väl den, tror jag ska inte svära på det, men jag tror att det var den andra filmatiseringen av The Island of Dr. Moreau. Det kom ju en film 1932 som heter Island of Lost Souls.
Ja.
Med Bela Lugosi som en av de här monstermännen, baserat då på H.G. Wells roman från sent 1800-tal.
Så det här är alltså någonting så fantastiskt som en serie baserat på en film baserat på en bok.
Ja.
Och hur fungerar det?
Många lager, ja, men det här.
Vilka är det som har gjort den förresten?
Det är ju Doug Monk och Larry Hama som jag skriver respektive tecknar. Doug Monk har ju läst en del annat av, men just den här tycker jag det är som en, det är väl en okej serieversion av en film liksom. De har inte satsat, de har gjort sin egen grej, de har liksom inte varit så här slaviska att de måste se ut jättemycket som figurerna i, som skådespelarna sådär.
Ja.
Även om det förstås man kan ju se lite Michael York och lite Burt Lancaster och Barbara Carrera i en del av huvudpersonerna sådär.
Ja.
Men det är liksom inte gjort på något sätt slaviskt vis, utan teckningarna får lite eget liv. Och ja, grundhistorien känner ni kanske till. Det är ju en skeppsbruten man då som hamnar på den här, på en ö som bebos av Dr. Moreau, som tycker att det här med djurförsök är ju himla coolt.
Ja.
Att man kan göra människor av djur.
Ja. En furry. Och,
ja.
Proto-furries.
Perverterad proto-furry kan man säga.
Ja.
Ja, så han håller ju på att experimentera med det och har ju lyckats ganska bra då.
Ja.
Men sen så går det förstås inte så klockrent hela vägen till slutet. Sorry Rodrigo, för jag använder det här uttrycket som du hatar, klockan. Men i alla fall, så att den här, det är ju som sagt en rätt skoj skoj serieversion. Jag gillar teckningarna och ja, just hur det finns även lite artiklar så här som ger lite så här bakgrund till
och hur de gjorde sminket och sånt,
ja,
i filmen.
Ja, precis. Just den här filmversionen är ju lite jobbig. Jag gillar ju inte att kolla på den, för det är, ja, det är rätt tydligt att de har liksom Animal Rights Association var ju liksom inte riktigt på plats hela vägen där, skulle jag tro, när de gjorde den här.
Nej.
Just den här filmversionen. Sen är intressant, bara sidospår, är att en väldigt bra filmare blev ju helt bränd på en nästa gång de skulle göra The Island of Dr. Morrow.
Ja, med alltså, Brando och Val Kilmer och David Thewlis.
Ja, precis. Mm. Den som kom 96, va?
Ja, något sånt
där. Det var ju, ska vi se, nu är jag fortfarande lite yr här, men vad heter den nu då? Som gjorde Hardware och Dust Devil. Richard Stanley skulle ju skrev ju manus till den först.
Ja.
Och sen så, ja, bara, ja, de styckade ju det totalt. Liksom, så att han hoppade av och blev, ja, han hade ju fått ganska dålig deal på Dust Devil också, så att efter det så göra spelfilm och har bara gjort dokumentärer i princip sedan dess då.
Ja.
Kom ju en dokumentär faktiskt här om året just om Island of Dr. Morrow,
ja,
som heter Lost Souls.
Ja.
Ja. Men i alla fall, tack för den serien. Jag tycker att den står sig rätt bra i förhållande till andra så här, ja, serieversioner av populära filmer som Marvel har gjort. Och den är ju rolig som tidsdokument på grund av alla
affischer och sånt, eller alltså, ja, reklam
och Stan's soapbox liksom, och
jag gillar den här baksidan där de gör reklam för Dino De Laurentiis
Orca,
producerade Orca med Richard Harris och Charlotte Rampling. Den den vill jag se.
Ja, det är en fin film.
Ja,
sorglig.
1975 skulle man kunna säga om man är osäker på att man vill se en bra film.
Ja.
Så kan man sikta på 1974 till 76. Ja. Så kan man liksom ursnittet av filmer där var, det var rätt hög nivå om man säger så.
Jo då.
Det är så där.
Ja.
Men ja, hur som helst. Men om man ska se, bara återvända till filmvärlden bara lite snabbt ändå. Om man då ska säga den bästa filmatiseringen som du har sett, det är den från 30-talet alltså, av Moro, eller?
Ja, det skulle jag säga.
Ja.
Då får man ju Bela Lugosi också liksom.
Den kombinerat med det fantastiska Simpsons-avsnittet Not of Three House of Horror, jag kommer inte ihåg vilken det är.
Ja, just det, ja.
Där de kommer till den ön också. Väldigt roligt. Ja, okej, okay, vad kul. Vill du dra en till emellan eller ska jag köra?
Nej,
jag
kan ju köra en kort.
Kort ny,
en innan, ny serie.
Innan vi pratar en ohelig allians.
Ja, precis. Så handlade det ju Jupiters Legacy, va?
Ja, precis.
Ja, men,
Space Riders först.
Space Riders. Alexis Sirrit är ju en tecknare som jag har följt ett par år. Han börjar ju släppa på eget förlag brottarserier.
Mm-hmm.
Som ju ligger mig väldigt varmt och hjärtat. Designa jävligt snygga posters och t-shirts och sånt. Jag köpte en hel del från honom.
Är det Luchador?
Ja, precis. Det är ju, vad var titlarna nu då? Det var ju Calavera Comics heter det ju.
Mm.
Och det var El Calavera bland annat som var en av figurerna. Det är ju de, ja, det är så här ett hårda indie brottarserier som ju tar fasta på hela mytologin med, ja, men brottare som jobbar som spioner och brottsbekämpare och hela grejen som, ja, är sant och svängen sådär.
Precis, ska man hitta den kanske största passionen kring det som i Sverige kallas för fribrottning,
ja.
Alltså wrestling i USA,
ja.
Så är det ju Mexiko och Japan man ska gå till,
ja.
Där har man ju en helt annan mytologi kring det hela än det som de kanske flesta känner till som wrestling så.
Ja.
Men ja, fortsätt du. Det har inte något med det här att göra, eller hur?
Nej, men det är bakgrunden till Alexis Sirrit. Och sen har jag ju fortsatt att följa honom på Instagram och Facebooken och sådär.
Mm.
När han lägger upp bilder. Han har ju haft så här, ett tokdille på att rita jättemycket Ghost Rider ett tag. Men det här är alltså en helt egen serie som han gör tillsammans med Rangel, vad heter han?
Fabian
Rangel Junior.
Ja.
Och ja, det man får här, det är ju som något hårdkokt destillat om man tänker sig Marvels mest spacade 70-tals serier genom ja, ett 80-tals filter på något sätt.
Ja, den här
extremt grotesk färgpalett.
Den här stilen hade ju funkat fantastiskt på Dia de los Muertes i Mexiko till exempelvis. Alltså,
ja, man ser var hans inspirationskällor kommer ifrån. Ja. Så att det är ju främst bildmässigt som det här är en stor vinnare. Sen storyn i sig är ganska basic. Liksom. Det är en rymdkapten som förlorar sitt skepp, Santa Muerte. Efter en stor fight, sen så super han ner sig under ett år, så man slipper se det skildrat i realtid, så att man får komma tillbaka till när han återfår sitt skepp och en ny besättning, en robotkvinna som ser ut som den här japanska konstnären, vet, som tecknar extremt så här, erotiska robotkvinnor.
Ja.
Så det är en sorts robot cheesecake och sen så är det en
robot cheesecake. Det har inte vi haft tidigare.
Nej, väldigt populärt bland Kraftwerk tydligen.
Ja.
Kraftwerk är väldigt förtjust i den här konstnären. Sen så är det en rymdbabian som är hans andre man på det här fina rymdskeppet han har, som är format som ett stort kranium helt enkelt.
Snacka om Barry the Lead. Hade du sagt rymd och babian hade jag varit med direkt.
Ja.
Det hade räckt liksom.
Ja.
En mandrill ser ut som att det är.
Ja, det kanske är. Ja, mandrill. Ja. Eller mandrill.
Ja.
Sarsaparill.
Ja.
Ja, nej, men så att jävligt snyggt tecknat. Mycket så här, som psykedeliska effekter. Mycket så här, dubbeltryck och sånt. Men han gör många jävligt schyssta grejer för att få till bortom mänskliga sinnesintryck, kan man väl säga.
Ja, och han är ju inte rädd för att blanda färger heller.
Nej.
Här är det ju liksom less is more har de kastat ut i fönstret vid första sidan.
Alltså, han ger verkligen vår kära vän Fraser Irving och Run for His Money när det gäller mest grotesk seriepalett faktiskt, ja. Så att säga. Så att om man
det är
gillar...
inte så mycket skuggning i färgerna heller, utan de är väldigt, det är väldigt så här, okej, okay, där ansiktet är grönt nu,
ja.
Och sen så är rymdskeppet blått bakom och så är det röda skärmar. Det är ingen så här fades eller så, utan
nej, det är väldigt blockigt, men
snyggt,
jävligt, riktigt, jävligt, jävligt coolt. Så att om man är sugen på en rymdserie som är bara hård, short sharp shock liksom, med en mer indie-artad teckningsstil, så you can't go wrong. Det här är riktigt kul faktiskt, riktigt bra första nummer.
Rekommenderas att intas i nykter tillstånd, känns det som. I alla fall om man är en sån
person som gillar... tänker du, eller?
Ja, det känns som att det finns risk i alla fall om man går på annat än alkohol kanske. Om man droppar där... lite syra till det där, kan det bli riktigt intressant. Om man
ska... Ja, jo.
Då får man ha en nykter vän i närheten.
Ja. Och det är Black Mask Comics som ger ut där.
Ja,
som
det.
Ju ja, har en liten sparsmakad utgivning. Jag har bara läst deras djurets serie tidigare.
Det var den gillade du?
Ja, det var bra.
Kul. Jag tänkte gå tillbaka till en favorit utgivare, nämligen Image, och till en författare som jag inte alls gillar, nämligen Mark Millar, och en tecknare som jag skulle nämna som min favorit om någon frågade mig, nämligen Frank Quitely. Det här är Jupiter's Legacy. Vi har pratat om nummer ett tidigare, men nu har då äntligen volym ett dykt upp som samlar nummer ett.
Trade waitandet har gett resultat.
Precis. Och bara för att snabbt,
sjuk frukt.
Bara för att snabbt göra en recap då. Det handlar alltså om ett gäng vänner på 30-talet, en rik man som har förlorat alla sina pengar i börskraschen och som är orolig för USA:s framtid. Han får en vision och åker till en hemlig ö mitt i havet som ingen annan känner till, och där får han och hans vänner superkrafter. Och sen är det en snabb hopp till 2013 när hans barn håller på att bete sig som barn till kändisar beter sig. Mycket sprit, mycket ligga med främlingar och inte kanske hålla upp familjens goda namn så mycket. Men The Utopian, som han kallade sig när han kom tillbaka, alltså mannen som fick superkrafter tillsammans med sina vänner, han är fortfarande i full gas trots att han är 70 bast. Stort grått skägg, fortfarande en Han är, har någon slags mix av Stålmannen och han har telekinesi, så han är jävligt bra på det där med att vara superhjälte helt enkelt.
Aha.
Tillsammans med sin bror som är en fantastisk telepat, alltså han har telepatiska förmågor. Hans specialare är att stänga in folk i en fantastiskt underbar fantasyvärld samtidigt som hans brorsa slår sönder kroppen utanför. Inte så snällt. Men ja, det är ju trevligt. Han bjuder på citronkaka där som han åt när han var liten så där, så att, hur som helst, vad som händer rätt tidigt är att de andra superhjältarna som existerar börjar tröttna på The Utopian, att hans inställning till hur man, ja, han vad heter det, vad ska man säga, han har inte riktigt lyckats med sin värld, och de har börjat tröttna på både den världen han har byggt och på hans inställning till de andra. Han skäller rätt mycket på de andra. Hans två barn, en son och en dotter, går inte så riktigt bra för. Hans son har ju också superkrafter och försöker hjälpa till, men ju mest bort sig, och pappan får städa upp lite grann. Och hans dotter tar en överdos och upptäcker på sjukhuset, så upptäcker man att hon är gravid. Och idag och sådär. Och sen så händer det någonting efter typ två nummer, och det som händer är att de andra superhjältarna tar hand om The Utopian. De gör sig av med honom helt enkelt för att kunna skapa en helt ny värld. Och sen hoppar de i den här serien fram ungefär 10-12 år till när dotterns kille, som inte har superkrafter men däremot har en intressant pinne som man kan teleportera sig med. Så han har superkrafter på det sättet, men han har inga egna superkrafter. Och deras barn då, som också har superkrafter, de gömmer sig för deras farbror och alla andra superhjältar som har förslavat världen på något sätt och försöker skapa en egen utopi, och det går inte så bra det heller. Så att det är de här tre då, plus alla potentiellt, jag vet inte riktigt hur det kommer gå framöver, men alla superskurkar som håller sig och gömmer sig från hjältarna då, nu ja. Blir det ju lite relativt här, ska försöka samla ihop dem för att skapa revolt då mot the bad guys, som egentligen är the good guys, eller hur det nu blir. Ja, det är lite komplicerat. Det är inte så komplicerat egentligen, läser man serien så hänger man med rätt bra. Men för att fortsätta bara på, så här är det, jag blev faktiskt glatt överraskad. Det här är det bästa Mark Miller har skrivit sedan The Ultimates, ska jag säga.
Ja.
The Ultimates är bättre än det här, men det är ändå i paritet tycker jag. Han lyckas få till det här, göra uppror mot seriekulturen, superhjältekulturen, samtidigt som han ändå berättar en bra superhjältehistoria. Det blir inte för mycket snusk och slafs, även om det finns lite slafs, inte så mycket snusk. Och det känns som att han på något sätt har vad ska man säga, han har fattat lite att det ibland, just det när vi pratar om Less is More, det funkar liksom här. Och sen är det väl säkert så att Frank Whitelys fantastiska teckningar gör någonting mer med serien, det höjer den på något sätt liksom.
Så att, ja, jo, men det är klart att det är så, men det känns som en egen historia, det känns inte som ytterligare ett sånt här språngbräda för en filmatisering, för det är ju någonting som vi har haft problem med mycket av.
Ja, och det är nog kanske det jag tycker bäst om med den här serien, att det faktiskt känns som att det här är någonting som han,
det här är ett seriemanus helt enkelt, det är inte en precis intellectual property som man vill sälja liksom.
Nej, det är säkert så att han vill sälja det här.
Ja, jo, men...
Men det känns inte som att det är det primära liksom.
Nej, men det kan vara mer eller mindre övertydligt. Men jag menar, som sagt, om man har Frank Quitely på sin sida så vet man ju att det kommer bli någonting utöver det vanliga.
Ja, men kolla på det här till exempel. Jag bara visar Frank Quitely när hon, dottern här då, stoppar en bil med ryggen. Som håller på att bli påkörd, eller hennes man då håller på att bli påkörd, och han har inga superkrafter. Nej. Och bara den här bilden av liksom alla de här små glassplittren som kastas,
alltså det är... Och även föraren åker ut
va? Ja, precis, och så säger hon, säger efter det så här, hur gick det för honom? Och ser man att han ligger liksom, han ser, det ser inte ut som att det gick så jättebra. Han ser mer ut som en mänsklig kringla liksom, så
här. Ja, men han försökte köra på dem så att det
gjorde inte så mycket. Och sen så säger mannen då, he's fine, come on, typ. Men
alla människor kan vika sig.
Ja, precis,
på det där sättet.
På det där sättet. Nej, men jag vet inte, jag blev väl, det här, den här på inga sätt avslutad den här historien, utan det...
Nej, men sen så har det ju kommit massa spin-offs. Ja. Den där ska väl, den serien ska väl fortsätta sen, men just nu håller de på med Jupiter's Circle, tror jag, va?
Så heter
det. Som är, man fyller i lite glappet där när, ja, utopin börjar krackelera, så att säga.
Ja.
Skulle jag säga, det är väl 50-60-tal någonstans.
Yes.
Den utspelar sig, va?
Jag tycker att det var, jag blev väldigt förtjust, helt enkelt. En liten text på slutet och lite omslag och sånt, så det är inte så mer, jättemycket extra material så, men...
Nej.
Men ja, när det stod End of Book One, som det, ja, står på sista sidan, så blev jag lite så här, oh, men jag vill ha Book Two redan nu. Så att jag blev faktiskt förtjust.
Det är ju gott betyg. Ja,
jag tror att om man är lite förtjust i det här att ta sig an superhjältemyten och sådär, så tror jag nog att man kan gilla det här, faktiskt.
Ja.
Jag blev glatt överraskad, det är väl min sinnesstämning, om man säger så.
Kul, bra.
Och då går vi över till kanske veckans stora intressanta, för mig i alla fall. Mm. En ohelig allians av Daniel Tolin.
Ja, precis. Från albumförlaget. Det här är ju någonting så coolt som en historisk skräckserie.
Ja.
Utspelar sig...
Och svensk historia dessutom.
Ja, precis. Utspelar sig under stora nordiska kriget då, när Karl den 12:e höll på att driva...
Slogs med norrmännen, va?
Han slogs ju med alla, men... Ja. Men han drev ju vårt land i bankrutt genom att vara ute och expandera riket.
Han tog kungaföräldrar, eller på att säga, hans förfäder hade skrapat ihop, och så slösade han bort den med lite ärgirighet, kan man säga.
Ja.
Rätt mycket ärgirighet.
Ja, och det som... det här är ju bara fonden då för historien som Daniel Tolin berättar här. Det börjar när Krakow intas av Karl den 12:s armé.
Mm.
Och då är det som så att huvudpersonen, ska vi se vad heter han nu, han heter Alexander Drake.
Just det.
Är ju en del av en liten del av truppen som undersöker och försöker bilda sin uppfattning om en ny aktör som de har stött på lite nu och då under de här härjningstågen som arméerna ägnar sig åt, om jag ska tala klarspråk. Och det är den gule kungen.
Oj då.
Så att det här,
det känner vi igen.
Ja, precis. Det knyter an då till Robert W. Chambers novellsamling som har fått extremt uppsving de senaste åren på grund av True Detective och,
ja,
och sådär, och som ju även har varit en del av långt tidigare Lovecraft mytologin och sådär, eller ja, Lovecrafts mytsfär har ju liksom kopplats ihop med Chambers, och Lovecraft var ju själv ganska Chambers influerad så att här får man lite creepy crawly gula skynken och sånt som man gillar på statyer. De uppdagar en ganska vittomfattande konspiration som sträcker sig till Sverige, Spanien, England, Ryssland, Vatikanen. Och det gör ju att Drake och hans vän Erik då får ju, Alexander Drake får fatta ett beslut liksom, för att en av dem som är med i den här konspirationen visar sig vara Drakes egen far.
Oj då.
Och de vill gå till botten med det här och gör det på ett ganska extremt sätt. De blir desertörer helt enkelt efter att ha skjutit en kollega, och sen tar de sig hem till Sverige igen för att höra vad som är på gång egentligen. Mm. Prata med baron Arvid Drake, och det visar sig ju vara extremt illa hemma på Fädernes borgen vid var är det någonstans? Jag får att de är på Gotland, va? Det är en liten sån här skön Indiana Jones artad
titta,
snitslad bana från ja, det
här,
Europa.
Det här ser ut som att man är i sydspetsen av Vättern, va?
Ja, det gör det, va?
Ja. Så det kanske är på den ön där mitt i Vättern.
Ja, just det, Visingsö, ja, precis. Så, ja, sorry, det var inte Gotland.
Nej.
Men jag får ursäkta mig med att Tolin säger ju själv att historia är inte hans stora grej, geografi är inte min, så att då blev det lite såna grejer. Men detta sagt så får man ju säga att historien är ju bara som sagt en fond för det här. Och den är en väldigt intressant fond. Jag gillar det. Jag får lite samma vibbar som när jag läste mycket såna här historiska romaner om av Olof Svedelid och sådär, ja. I mitten på 80-talet tyckte det var coolt med, ja, karolinerna, vad de höll på med. Och sen att
Peter Englunds böcker, kan, ja, man ju säga. Det är väl också en...
Ja, just det, ofredsår. Ja,
ofredsår, ja.
Men sen huvudfokus är just den här okulta konspirationen då. Men som ju i det här albumet blir liksom en uppgörelse med en ond far egentligen då.
Ja.
Hela den grejen är riktigt väl genomförd. Jag gillar teckningar och allting, och jag, tidigare när jag recenserat då till exempel Theos okulta kuriositeter som Tolin har tecknat, då var ju, hade ju lite dubier kring tempo och sånt där.
Ja.
Och där tycker jag väl att han delvis har blivit bättre på, just att man, att man får den där extra rutorna som jag önskat mig för att saker ska få lite mer tid att andas, så att säga.
Och för att händelser och sådär. Och att det gör scenerna, ger en lite mer umf liksom sen.
Precis. Det som nu, så att det här är en schysst serie, och jag gillar som sagt hela den här mytosdelen av det, överdrivs inte, utan man fokuserar på figurerna och deras drama snarare än att namedroppa så hårt som många gör när man ska göra Lovecraft-relaterade saker, som är ju klagat på många gånger förut.
Ja.
Någon för att slipa ytterligare till nästa album, för det här känns som att det kommer vara det här är första delen i en längre historia, så skulle jag vilja säga att det som drar ner betyget lite grann här, det är väl att Tolin inte riktigt litat tillräckligt på sina bilder.
Okay.
Utan det kan säkert vara helt medvetet, för det är mycket så här textblock, textrutor, särskilt i första delen av albumet.
Ja.
Som en berättarröst som återges på gula så textblock, och det kan vara helt medvetet, för det ger lite så här Easy Comics känsla åt det hela.
Ja.
Men det blir också lite övertydligt tycker jag ibland.
Ja.
Just att han där direkt med bilderna för att man skulle fatta vad som hade hänt, om man hade kunnat kapa en hel del av de här förklarande rutorna och sådär.
Ja.
Textrutorna. Och det hade funkat lika bra.
Ja.
Så att, det är väl, om jag bara får önska mig någonting till nästa album, så är det väl att lita ännu mer på bilderna, för de är så pass bärande i sig liksom, av vad det gäller stämning och, jag menar, som man låter ju verkligen en del så här, extremt hemska scener som återfinns i albumet är ju lyckligtvis nästan ordlösa.
Ja.
Och det är ju helt rätt, för att jag menar det, man behöver inte ha någon som förklarar för en riktigt hur hemskt vissa saker är.
Ja.
Och det tycker jag är jättebra att han har låter det vara ordlöst.
Ja.
Och ja, men som sagt, ett bra album, och just svenska historiska skräckserier är man ju inte direkt bortskämd med. Så att, det här är ett roligt tillskott till den svenska seriefloran dessutom, tycker jag.
Ja. Häftigt. Kul. Ja, jag blir jättesugen på att läsa det här nu, så att kanske kan få låna ditt exemplar.
Det går bra. Jag
införskaffa mig ett eget.
Ja.
Man ska stötta sina konstnärer.
Ja, precis. Och jag ska inte glömma att det är Olof Redmalm som har färglagt också.
Mm.
Och gör det med den äran, tycker jag. Det här är också en extremt dov, dämpad palett. Lite som, vad heter den nu, Kelly Pott som vi recenserade i förra avsnittet.
Det
rör sig lite i samma...
Ja, absolut.
Svär, och ja, lite samma ämnesvär får man ju säga också.
Ja.
Så att... bra grejer. Det ska bli intressant att se hur det här utvecklas med Kungen i gult och så vidare.
Ja, det var det för avsnitt 199. Nästa avsnitt vet vi inte om det blir 200. Det är lite beroende på
199,
ja, eller om vi ska göra ett Origins-avsnitt. Ja, högar serie 0.
Ja, hur ska vi göra?
Ja, vi får se. Men vi, det är ju en fråga om hur Ruvida Freddy är i stridbart skick när han kommer hem från...
Han får göra som du och bara springa direkt till...
Vi bara köra på.
Vi möter dem på Arlanda, så kör vi inspelning i flygbussen,
ja.
Eller taxi. Ja. Han kanske är så jävla rik nu när han varit i USA i ett halvår, så att han,
ja,
han säger att vi tar en taxi.
Ja. Det skulle inte förvåna mig.
Nej.
Ja, men tills dess i alla fall så hoppas vi att ni har en trevlig vecka och att ni läser mer serier.
Precis, för det kommer vi göra.